välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka av Jakobsbrevet med Håkan Sundliden. Jag som är producent och tekniker för programmet heter David Lund och inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Vi har nu kommit till del 16.
Låt oss be. Herre, tack för att vi har tillgång till din undervisning. Att du har lämnat kvar ett budskap genom dina apostlar till oss. Ett budskap som är evigt giltigt. Som innehåller dina principer och normer. Vi ber att vi också ska läsa ditt ord med den hållningen, med den attityden. Och ta emot det ord som är heligt för oss. Vi ber om din närvaro ikväll och vi ber att du ska inte bara förklara ordet för oss utan också göra det verksamt ibland oss. Så att din kultur, din Gudsrikets kultur får sätta sig och får sprida sig ibland oss. Herre, hjälp oss att alltid ha dig för ögonen och att följa dig med hela vårt hjärta. Vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Ja, välkomna då till Andreaskapellet den här tisdagstimmen, tisdagskvällen. Nu håller vi på med Jakobs brev. Det tog det väl vara allom bekant vid det här laget. För jag tror vi är på 15:e bibelförklaringen nu på Jakob. Och då har vi kommit till 4:e kapitlet, vers 11 ska vi börja på. Och den här gången är jag säker på vad vi slutade förra gången. Ibland kan det vara lite si och så med det. Men det är ganska tydliga avsnitt här. Så man kan se att vi gjorde färdigt ett avsnitt och vi ska börja på ett annat avsnitt. Det är ju så att om man delar in Jakobsbrevet i två delar. Så är den andra delen ifrån det 3:e kapitlet, vers 13. Som i folkbibeln då har rubriken sann och falsk visdom. Alltså därifrån 3:13 till och med 5. Kapitel 5, vers 6. Där har vi den andra delen. Och den andra delen i Jakobsbrevet, den handlar om att leva på ett visst sätt. Ganska träffande, höll jag på att säga. Vi var på prästfortbildning förra veckan. Och då hade vi ett ämne där tisdagen och onsdagen, två hela dagar, ämne, om man skulle kunna kalla att det handlade om postmodernismen, alltså det handlar om det moderna sättet att tänka, där man inte har så mycket till övers kanske för den objektiva kunskapen och för institutioner och hierarkier och sånt, utan där man mera utgår ifrån människans bristfullhet och där man mera utgår ifrån möjlighet att själv hantera sin livssituation. Post betyder ju efter. Postmodernt, alltså efter den moderna tiden. Den moderna tiden som man brukar säga börjar på 1700-talet med upplysningen och så naturvetenskapen och allt är rätt och riktigt och objektivt och så va. Och nu så börjar man upptäcka att vi inte kan utforska så allting i detalj. Därför det som händer när vi styckar upp tillvaron för mycket, det är ju att den raseras. Helhetsbilden upplöser sig själv till slutänden. Och så kommer man då in i en tid som kallas för postmodern tid. Man måste nyorientera sig och tänka på ett nytt sätt. Och då var det lite märkligt därför att då talade hon om att den moderna tiden var en universitetslektor från Uppsala universitet. Talade om just det här med rätt och riktigt och objektivt. Hur det har dominerat vårt sätt att tänka. Men nu ville hon rubricera den tid som vi lever i och som ligger framför oss. Som en tid då människan söker vishet. Alltså inte rätt eller fel. Utan när man försöker hantera sitt liv på ett bra sätt. Att leva det goda livet helt enkelt. Jag tror det ligger mycket i en sån analys. Men det är ju lite märkligt då att när man ska studera det här avsnittet. Den andra delen i Jakobsbrevet. Det handlar just om det här, såna här saker. Att leva vist. Och vist i den bibliska miljön, i den nytestamentliga miljön, ja för all del också i den gammaltestamentliga, det är ju, den bottnar ju i gemenskapen med Gud. Det är väl någonstans i Ordspråksboken, jag undrar om inte det är Ordspråksboken 8 där i första versen, där det står att början på visheten, det är Herrens fruktan. Eller det står kanske i en annan ordning, Herrens fruktan är vishetens begynnelse, så tror jag det står i den gamla översättningen. Och så betraktas det, så att, och jag skulle nog vilja säga det, om man bara skulle få lyfta fram en enda sak, så är det ju att leva i gemenskap med Gud så som han har uppenbarat sig för oss och kommit till oss genom Jesus Kristus i den helige ande. Att odla och nära den gemenskapen, att ha den så att säga överst som det viktigaste, som rättesnöre och norm, det är nyckeln till det kristna livet. Sen kommer visheten och alla de här andra bitarna efter det. Och det ser man tydligt i den här andra delen i Jakobsbrevet. Den första delen, i den andra delen om man får säga så, alltså från vers 13 och så tredje kapitlet ut, där handlar ju om den visheten som kommer ifrån Herren och den vishet som är kommen ur den själviska begärelsen och driften, där man försöker vara smart så att säga. Det är någonting, de här två ställer Jakob emot varandra. Och sen i det fjärde kapitlet, den, om vi säger från versarna 1 till och med 10, och i synnerhet det som vi hade förra gången från vers 6 till och med 10, det handlar mycket om vårt förhållande. Ja, först är det ju anklagelser i det fjärde kapitlet, och sen ifrån versarna 6b eller 7 till och med 10 som vi gick igenom förra gången, så handlade det om vårt förhållande till Gud, alltså det som är själva nyckeln till att leva vist. Och vi gick igenom det i detalj, och det ska jag inte ens repetera, utan jag hänvisar då till förra tisdagens eller förra gångens bibelförklaring. Det vi nu har framför oss, det är från vers 11 till och med kapitel 5 vers 6. Och om versarna fram till 11 handlar om vårt förhållande till Gud, så handlar versarna 11 och så kapitlet ut här om vårt förhållande till våra medmänniskor. Alltså precis samma uppbyggnad som man hade i den gyllene regeln. Du ska älska Herren, eller i det dubbla kärleksbudet, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Där i ligger hela lagens och profeternas uppfyllelse. Så det är precis så som det här är uppbyggt. Och det ser man ju inte när man läser texten så där som en vanlig bibelläsare, eller man läser det första gången, utan det är sånt som träder fram när man gör djupare analyser eller när man tränger ner i bibelordet. Och så som vi har gjort nu då, så står de här strukturerna, de här mönstren fram. Så det är viktigt att vi får hålla på att fördjupa Bibeln, och att vi får människor som kan läsa grekiska och som kan förstå det judiska tänket, så att den där kunskapen inte försvinner, utan det är avgörande för oss som kristna att det får finnas kvar. Och då går också åt tid att hålla på med det. Det här avsnittet nu då, 4:11 och så till och med 5:6, som vi nu har framför oss och som är avslutningen då på den andra delen, kan i sin tur delas upp i tre delar. Och den första delen är då vers 11 och 12, där Jakob riktar sig till dem som talar illa om sina bröder. Den andra delen är från vers 13 till och med 17, alltså kapitlet ut, där han riktar sig till de tvehågsna. Och i det femte kapitlet, vers 1 till och med vers 6, riktar han sig till de rika. Och vi konstaterade det förra gången, att de rika i det här fallet är ju de obotfärdiga. Alltså de som är mätta i sig själva, så att säga. Självgoda kanske vi skulle säga på vårt språk, snarare än rika. I sådana fall, om man läser de här verserna på det sättet, så läser man det alltså på samma sätt som det vi läste förra gången. För förra gången så var det ju så också, Stå emot djävulen i vers 7, så ska han fly ifrån er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Där vände sig Jakob med en uppmaning till de kristtrogna. Sen så vände han sig till de tvehågsna. För så står det ju också i slutet på vers 8. De står att de ska göra sina händer rena och rena sina hjärtan i tvehågsna. Och sen så kom det då till de obotfärdiga. Klaga, sörj och gråt. Och på samma sätt verkar det som att han talar nu i det avsnitt som vi har framför oss. Först till dem i vers 11 och 12 som förtalar sina bröder. Till de kristtrogna. Det kan vi ju tänka efter vad det innebär. Och sen i vers 13 till och med 17 de tvehågsna. Och vers 1 till och med 6 i det femte kapitlet de rika. Hela det här avsnittet ska ses i ljuset av det som är lite grann av huvudtemat för hela brevet. Om man sätter rubrik på hela brevet, det är ju den versen som vi har i första kapitlet. I vers 22, ni kommer ihåg när vi gick igenom det. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Det är som en rubrik för hela tillämpningen här. Men innan har vi talat ganska mycket om var ordets görare, inte bara dess hörare. Nu ligger betoningen på det sista ledet. Annars bedrar ni er själva. Dit har vi kommit. Och det vi nu har framför oss, det är kärleksfulla förmaningar till oss. Hur vi ska förstå evangeliet och evangeliets tillämpning. Och att det här är viktigt för att vi inte ska bedra oss själva. Och jag måste säga det att när jag tränger in i det här och mediterar över de här verserna, så blir det väldigt närgånget. Och jag tänker naturligtvis på mig själv, men jag tänker också på er, höll jag på att säga. Jag tänker på oss alltså. Alltså, hur ser det ut i våra församlingar? Är det så att vi bedrar oss själva? Är det så att vi försöker tillgodogöra oss evangeliets ord men inte dess kraft? Är det så att vi försöker leva i förlåtelsen men själva inte ge förlåtelsen vidare? Ja, det är närgånget. Vi ska läsa de där verserna 11 och 12. Så ska vi fortsätta där då. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Man kan naturligtvis diskutera det där. Om det verkligen är så att han vänder sig här till de kristtrogna. Och sedan till de tvehågsna och sen till de rika då, eller självgoda. Båsland som jag har använt mest, han menar att det är så. Jag tror att han har alldeles rätt i det, va. Därför att i de verserna som vi läste nu, Det står det ju bröder. Förtala inte varandra bröder. Den som förtalar sin broder dömer sin broder. Alltså det är ju brödragemenskapen. Det är ju inte de utomstående så att säga som man kallar broder eller bröder. Utan det är ju den församlingskärnan, om jag uttrycker på det sättet. Och så har vi sett att det har varit tidigare också. Men det där med vilka Jakob skriver till, det kan då diskuteras. Men så här skriver Båsland i sin kommentar. Han skriver att brevets mottagare är i första hand de kristna. I verserna 4, i kapitel 4, verserna 11 och 12, tänker vi oss med andra ord främst om kristna. Nej, nu läste jag fel. Detta gäller också Jakob 4, 13, 17. Men det skrivs till kristna som inte lever avskilda från sin omgivning. I synnerhet gäller det de judekristna som lever nära andra judar. Dessa judar och även icke-judar som lever i deras närhet är indirekt mottagare av brevet. Alltså bröder och systrar, judekristna som fortfarande har ett ben kanske i den judiska gemenskapen, judar och även icke-judar eller hedningar. Så de finns ju allihopa i det här närområdet som Jakob talar till och som han skriver till. Och därför så får man se upp lite grann när man läser de här texterna. För att här finns både tilltal till oss, direkta läsare av brevet, men också indirekt till tänkta läsare, så att säga. De här uppmaningarna till de rika, de kanske inte når fram ens, för att hur många självgoda rika sitter och läser Jakobsbrevet som vi har gjort det? Inte så många, men det finns ändå där tänkta läsare. Så de finns med i förlängningen, så att säga. Och det här då, de här två versarna som handlar om förtal och som alltså, menar jag, vänder sig till oss. Det är temat med tungans bruk. Det har ju varit uppe tidigare. Ni kommer ihåg om vi tar redan i första kapitlet, vers 19. Så finns det med: detta vet ni, mina älskade bröder, en människa ska vara snar att höra och sen att tala. Och sen till vrede. Och där slås ju en ton an som följer med genom brevet. I den samma kapitel, första kapitlet, 26 versen, så står det: om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Eller i tredje kapitlet, verserna 1-12, som är det längsta avsnittet och som vi har gått igenom i detalj, handlar ju också om tungans bruk. Och nu finns det här då igen. Så det här är viktigt, och det är också viktigt, som jag har sagt många gånger, att inte förstå det här som att Jakob eller vår Herre skriver oss på näsan och försöker att vi ska, så att säga, ta oss i kragen. Så att det är inte moralism i vanlig mening, utan på ett sätt så är det ännu värre, därför att argumentet bakom att vi inte ska förtala, det är ju att om vi förtalar varandra så förtalar vi Gud. Alltså det finns en teologisk motivering. Och det gör att förmaningen, som inte är moralism, och det är viktigt att ha klart för sig, som inte är någon sorts översitteri, på ett sätt så är det ännu värre. Därför att det är ungefär samma anda där Jesus säger att om man bara tänker någonting ont om någon annan, så han skärper lagen. Och det är så man ska förstå det här också. Och man kanske också kan säga som så, att det inte bara är en skärpning av det, en teologisk motivering till att vi inte ska förtala varandra, utan det är också så att det är en del av evangeliet. Det är en del av de goda nyheterna av evangeliet att vi inte förtalar varandra. Så det är mera än en tillämpning. Det är en del av själva evangeliet. Evangeliet är att vi inte talar illa om varandra. Det är ett härligt evangelium. Det är ett underbart evangelium. Att få kunna vara i en gemenskap med människor där sånt inte förekommer. Det är verkligen ett evangelium. Och det här är viktigt, att det hålls levande. Det är alltså hänvisningen till Israels Gud som motiverar den kristna etiken. Och det finns åtminstone fyra argument. Jag tror att det här första argumentet, tror jag att vi har haft uppe förut. Vi behöver inte göra så mycket av det, men vi kan läsa de verserna, 3 Mosebok 19. Jag har skrivit vers 12 och 16. Ja, i 3 Mosebok 19:12 så står det: ni ska inte svära falskt, alltså tala bedrägligt, vid mitt namn, då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren. Och det står på samma sätt i följande verserna. Och i den 16:e versen så står det: du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Jag är Herren. Och så vidare. Så att det motiveras med att om vi ger oss på vår medmänniska, så ger vi oss på Herren. För det är ju Herren som har skapat varje människa. Det är Herren som har lagt ner en del av sig själv i varje människa. För varje människa är skapad till Guds avbild. Och Jesus är på samma linje. Vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort emot mig. Han är närvarande i människa, i varje människa, eftersom varje människa är skapad till hans avbild. Och därför så skulle jag vilja göra det så tydligt som det bara går, genom att säga att förtala någon annan människa, det gäller alltså alla människor. Det finns ju människor som beter sig illa, bedrägligt, och som, hur ska jag ut, som, nu säger jag emot fel, men jag hoppas ni förstår vad jag menar, som är värda förtal. Men inte de heller får vi förtala, för de är också skapade till Guds avbild. Vi får inte behandla någon människa på det sättet. Och det är det kristna idealet. Det är en del utav evangeliet. Gud har skapat alla människor och han stödjer alla människor. Han är på alla människors sida, så att säga. Han är inte fiende med någon människa. Ordspråksboken har jag skrivit upp också. Och till och med strukit under, så då måste vi slå upp det. Ordspråksboken 17. Ordspråksboken, som kommer ju igen inte bara i Jakobsbrevet utan också i första Petrusbrevet, är ju en sån där bok som handlar om, som hör till vishetslitteraturen. Ordspråksboken, Predikaren framförallt. Många salmer också i Saltaren. Levnadsvisdomen som var så viktig. Ordspråksboken 17, vers 5. Den som hånar den fattige smädar hans skapare. Där står det. Som sagt, vi behöver inte fördjupa oss kanske mer i det, för jag vet att vi har haft uppe just de här tankegångarna tidigare. Det finns en annan tankegång som vi har haft uppe tidigare också, som är ett andra argument för att inte förtala. Och det är att i tredje Mosebok 19:16, det hade vi precis uppe här nu. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Där tänker man sig alltså att förtalet, eller dåligt tal överhuvudtaget, är ett uttryck för det som vi kallar arvsynden, eller den onda naturen hos oss människor. Och en kristen människa ska inte vara den som släpper lös giftet. Ni kommer ihåg hur Jakob skrev där i Jakobs tredje kapitel. När han talar om tungans bruk, så säger han: tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sån eld är tungan, en värld full av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons brand och är själv, och tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Alltså det, och vi talade också om giftiga ord vid något tillfälle. Så det är också ett skäl för en kristen att vara återhållsam, eller försöka tänka på sitt tal, så att man inte frigör den onda naturen. Den som skulle vara korsfäst, och som varje gång vi utlämnar i syndabekännelsen just till korsfästelse. Jag vet att vi alla bär den onda naturen, men det som sägs här är att ont tal, det hör hemma i syndabekännelsen, ingen annanstans. Det ska inte riktas mot någon människa, utan det får höra hemma i syndabekännelsen. Annars ska vi leva i enlighet med evangeliets ord så långt vi bara har nåd för och möjlighet till. Det tredje med förtalet är ju att vi talade också om vänskapspakten. Vi sa det att vänskap på den här tiden var ju inte något enkelt, eller att man liksom blev kompisar så här lite hux flux, utan vänskap på antikens tid var ju att leva i vänskap på riktigt, alltså. Det hade ju med liv och död att göra. Och om man i en sån vänskap plötsligt talade illa om den andra, så bryter man den vänskapen. Och man blir varandras fiender i värsta fall, åtminstone motståndare. Så det är också ett skäl till att inte förtala sin broder. Och det står också här i vers 11 och 12 att om man gör det, så har man ju brutit lagen. Man har gjort sig till lagens domare. För lagen säger ju att vi inte ska tala illa om varandra. Så om vi gör det så sätter vi oss över lagen. Och sätter vi oss över lagen så sätter vi oss över Gud. Och i synnerhet i den judiska miljön där Gud och lagen, det är ju likhetstecken mellan Gud och lagen. Toran, lagen, är ju Guds ord uppenbarat. Det är ju Guds vilja uppenbarat. Ni kommer ihåg, vi läste tidigare i Jakobsbrevet att om man bryter lagen på ett ställe så har man syndat i allt. Och det är ett litet märkligt bibelställe. Men det skulle vi förstå så här, sa jag, att Gud har gett oss lagen. Och lagen är Guds och Gud är i lagen. Och den är en helhet. Men om vi går in och bryter den, då förstör vi ju helheten eller heligheten. Då syndar vi emot Gud själv. Och om nu lagen säger att vi inte ska tala illa om varandra, men vi går in och gör detta, så bryter vi sönder, då föraktar vi Guds ord. Då bryter vi sönder Guds ord. Vi sårar Gud själv. Vi gör oss själva till domare. Och vem är du som gör dig till domare över din nästa? Slutar Jakob. Det är alltså ganska allvarligt. Eller mycket allvarligt. Att tala illa om andra människor. Och det här riktar han då, vad jag förstår, till de kristtrogna på ett särskilt sätt. Då tror jag vi kan lämna de verserna, 4, 11 och 12. Och så ska vi ta verserna 13 till och med 17, alltså kapitlet ut. Och det vänder sig till de tvehågsna, och då tänker man så här: ja, men det drabbar väl inte mig, för jag vill ju följa Herren av hela mitt hjärta. Men nu ska ni höra här. Det är lite närgånget det här också, måste jag säga. Det kanske inte ni tycker, men jag läser verserna 13 till och med 17. Lyssna nu, ni som säger: idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sen försvinner. Istället borde ni säga: om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sånt skryt är av ondo. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Jag skulle vilja göra så här då, för att inte någon god kristen broder eller syster som tjänar Gud med hela sitt hjärta tar till sig det här nu på ett felaktigt sätt. För att vi är ju sådana att vi tar ju gärna till oss och tycker att vi är dåliga människor. Så skulle jag vilja ändå säga att det här riktar sig till de tvehågsna, eller vi skulle kunna säga så här: det här riktar sig till människor som är väldigt mycket upptagna av annat än av att följa Herren. Det här riktar sig till människor som är mer intresserade utav annat än de normer som Herren ger oss. Men även om jag säger så kan det bli närgånget för oss, tror jag. Han har talat till de här människorna också tidigare. Det här har ju förberetts utav, ska vi se här, jag har skrivit 2:8 till och med 13. Kapitel 2:8 till och med 13. Ja, det var ju just det där som jag talade om, att om man bryter lagen i ett. Alltså, man kan inte tänka som så att jag ska försöka hålla lagen så mycket som möjligt, men en del struntar jag i, för det passar inte min personlighet eller min teologi. Då har man ju den där tvehågsenheten. Och jag vet att den finns ibland oss, men jag har ju sagt så många gånger, får väl säga det igen då, att du behöver inte vara tvehågsen. Du kan tjäna Gud med hela ditt hjärta om du bara får veta det, att också det onda och den kötsliga naturen och dina tillkortakommanden också kan sorteras in under Guds herravälde. I syndabekännelsen, men Att du tänker på det sättet. Du ska inte tänka att detta med att vara en kristen är någonting som jag har på söndagarna, eller som är marginellt i mitt liv, eller något särskilt intresse för just oss och så vidare. Utan är vi döpta och vill vi vara lärjungar till Herren, då tillhör vi honom helt och fullt. Det är så vi ska tänka, även om vi inte tycker att vi räcker till. Men det börjar med att vi åtminstone tänker rätt. Sen kommer ju tillämpningen. Så vi ska inte tänka att vi skulle kunna fuska med Guds lag. Att vi ska kunna vara tvehågsna. Eller göra lite som vi själva vill, fastän vi vet att det är emot Guds vilja. Utan vi behöver lära känna Gud på djupet. Jag höll på att säga på gott och ont, om ni förstår vad jag menar. För det finns ju ett dilemma här också. Att ju mer jag lär känna Gud och Guds vilja, desto svårare blir det att följa allting. Men samtidigt desto dyrbarare blir ju nåden och önskan att verkligen hålla sig till Herren. Så det är två sidor utav samma sak. Här menar jag i alla fall i verserna 13 till och med 17, alltså slutet på fjärde kapitlet, att Jakob vänder sig särskilt då till de som är upptagna av annat. De som han karaktäriserar ju dem med ett visst högmod. Han säger i vers 16, ni skryter och ni är självsäkra. Ni tycker att ni har allting under kontroll. Ni kan göra affärer. Ni vet allt om affärer. Ni kan resa dit, ni kan köpa och ni kan sälja. Och ni vet säkert mycket om hur man ska göra det. Men ni vet ingenting om livet. Vi talar om att leva vist. Vi vet ju ingenting om morgondagen. Vi borde alltså vara mycket mer ödmjuka i vårt förhållande till livet. Och den ödmjukheten i förhållande till livet borde vara överordnad på ett sådant sätt så att vi blir ödmjuka också när det gäller affärer. Han säger inte att det är fel att göra affärer, så missförstå mig inte. Men han säger att det är fel att låta det ta större utrymme i mitt liv än att leva, än att ha så att säga ögonen fästade på Herren. De här människorna som beskrivs här nu i vers 13, 14, 15, 16, 17. De är inte, skulle jag vilja säga, onda. Men de är självupptagna. Och därför har blinda fläckar när det kommer till att leva vist. Att leva i Guds rike i enlighet med Guds normer. De är inriktade mer på sitt eget än på en Herren. De vill inte så att säga ge upp sig själva. Vill inte släppa taget om sitt eget liv och tro att Herren är den som råder och regerar. Jakob, han knyter an här till en känd bild i antiken. Här i folkbibeln så står det översatt med: ni är en rök som syns en liten stund och sen försvinner. Och i den gamla översättningen eller i någon annan översättning så står det att livet är kort och obeständigt som en dimma. Det här med dimman, morgondimman som var där fullt syn och så plötsligt bara var helt borta. Det var en vanlig bild för vad det var att vara människa på den här tiden. Det finns liknande bilder om förgängelsen. Att vi är som blomster som förvissnar. Det blomstrar och så plötsligt kommer vinden och så är det inte mer därav. Det är också sådana här förgängelsens bilder som var kända. Eller som det här uttrycket, istället borde ni säga, om vi får leva ska vi göra det eller det. Det är ett uttryck som djupast sett härstammar från Sokrates, alltså 700-800 år före Jesus. Då sa man också det att om Gud vill så får, och om vi får leva så ska vi göra sig så. Man har alltså en sorts gardering där. Så när Jakob tar upp det här med att våra liv är som en rök, eller att vi ska säga om vi får leva, så knyter han an till allmän gods, till vanlig mänsklig visdom. Men han fyller det ju med någonting mer, eftersom han fyller det med den kristna tron. Han säger om Herren vill och vi får leva. Det är okej, har jag skrivit i mina anteckningar, att skryta och att ge ära och berömmelse till Herren. För så står det i Nya testamentet. Det är alltså inte fel att skryta, ge ära eller berömma sig av Herren. Men det blir fel om man ger det där till sig själv eller till någon annan människa. Och det är väl så vi ska förstå det som står särskilt här i vers 16. Ni skryter och ni är självsäkra. Men gör man det i egen kraft, så att säga, då är man på fel spår. Jag har skrivit här att jämför kapitel 1, vers 10. Där står det, ja, det står ju det här som jag citerade. Visserligen citerar jag från Psaltaren, men det står ju i vers 10. 9 och 10. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet. Berömma sig av sin höghet i tron alltså. Och en rik av sin ringhet i tron. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. Och så vidare. Tredje kapitlet. Vers 14 har jag skrivit upp också. Ja, det står att man ska inte skryta och tala emot sanningen. Och sanningen för Jakob, det är ju evangeliet. Sanningens ord är ju evangeliets ord. Så man ska se till att man är intakt med evangeliet. Att man lever i gemenskap med Gud. Att man är sams med Gud, har frid med Gud. Och så slutar då avsnittet med i vers 17 med att han återigen, Jakob, påminner om att den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Alltså han talar om att leva vist, det är att ha en rätt vandel, att göra det som är rätt och riktigt. Och det är på samma sätt som Jesus undervisar. Matteus 5:16, där säger Jesus, det är i bergspredikan: låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Jag har också skrivit upp 1 Petrus 2:12. Det kommer precis efter Jakob. Där står det: uppför er väl bland hedningarna. Det är det här med den rätta vandeln. Så att de ser era goda gärningar. Där har den rätta vandeln. Och så har jag skrivit Hebreerbrevet 10:24 som jag tycker är en fantastisk vers. Då har vi den då. Då har vi väl före Jakobs brev. Ja. Hebreerbrevet 10:24. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Uppmuntra varandra till goda gärningar. Det vore väl något det. Men kom ihåg det att Jakob, han talar inte här om människor som är onda eller som, utan det är den här tvehågsenheten, att man underlåter, man tar inte evangeliets uppmaningar riktigt på allvar. Förmodligen inte bara därför att man inte har kraft till det eller för att man är ofullkomlig, utan man förstår inte att det här är en del av evangeliet. För mig, det blev tydligt för mig själv, jag har inte tänkt på det som så förut, men när jag säger så här att vi ska inte förtala varandra, så märker ju ni lika väl som jag att det är ju ett evangelium. Det är ju en del av evangeliet. Det är inte bara en tillämpning som man kan förhålla sig till, utan det är någonting som vi behöver leva efter, för det är en del av att leva som kristen. Sen har vi då det tredje och sista delavsnittet, är alltså det som vänder sig då till de rika. Vi hade det i fjärde kapitlets 9:e vers. Och nu har han då kommit tillbaka till den tråden, så att säga. Nu lyfter han upp det här igen. Och då gör han det i 6 versar, och han går ganska hårt fram, tycker jag. Lyssna ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom ska förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärja och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar. Och skördarbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom. Och han gjorde inget motstånd mot er. Så här går han ganska hårt fram, och som jag sa, här vänder han sig sannolikt inte till kristna, inte ens till de tvehågsna, utan till de obotfärdiga. Och bakgrunden har vi i andra kapitlet, vers 6. Där han säger, men ni föraktar den fattige. Han talar alltså till de rika, till de självgoda. Är det inte de rika som förtrycker er? Och du har det också i 4:e kapitlet. Andra versen. Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider. Men man kan inte ta sig något i Guds rike. Och det här sista delavsnittet då i kapitel 5. Det ger han sig direkt på de rika. Lyssna ni som är rika. Gråt och klaga och så vidare. Lägg märke till att han anklagar dem inte för att de är rika. Det är inget fel med att vara rik. Utan han vänder sig mot de rika för att de samlar på sig skatter. Bryr sig inte om det himmelska. De undanhållit arbetarna deras rättmätiga lön. De har levt i lyx på andras bekostnad. Och de har till och med dömt, inte bara kritiserat utan också dömt och dödat den rättfärdige. Där ligger kritiken. Så det är åtminstone 4 stycken, om man tittar närmare på det här, 4 stycken sådana här kritiska punkter. Och ingen av dem är därför att de är rika. Det är därför jag använder växlar med ordet självgoda ibland. För det är där problemet sitter. Det första är då att de har föredragit skatter på jorden framför skatten i himlen. Och det här är någonting som redan har skett, det talade vi om förra gången också. Och därför så säger han i 4:9 att de ska klaga, sörja och gråta redan här och nu. Det är ironiskt menat, för i själva verket så är det precis tvärtom. De rika är självgoda, de har det gott, de äter bra, de tycker det är trevligt, de tittar, har underhållning och... Ja, självgoda i allra största mening, va? Men egentligen så borde de beklaga sig över att de är sådana som de är. Det är vad Jakob vill ha sagt. Och han uppmanar dem till att ta emot Guds dom redan här i tiden. Och istället låta den domen som nu går över de obotfärdiga. Låta den leda till omvändelse och tro på evangeliet. Så att man kommer rätt i sitt förhållande till Gud. Det ska alltså förstås som ett profetiskt tilltal. Och man kan jämföra det här sättet att tala med domsprofeterna i Gamla testamentet. Jag slog upp några av de där domsprofeterna. Vi kan titta åtminstone på ett par. Om vi slår upp i Jesaja kapitel 5. Så kommer ni känna igen inte bara tonen utan till och med formuleringarna. Jesaja kapitel 5. Vers 8. Ve er som lägger hus till hus och fogar åker till åker och så vidare. Och så känner du igen det i mitten här på vers 12. Men Herrens gärningar bryr de sig inte om. Hans händers verk intresserar dem inte. Eller i 10:e kapitlet. Ja, från början då. Ve de som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar. För att förvrida rättvisan för de nödställda. Och beröva de nedtryckta i mitt folk deras rätt. Som gör det för att göra änkor till sitt byte och plundra de faderlösa. Vad ska ni göra på räkenskapsdagen när förödelsen kommer? Till vem ska ni fly för att få hjälp? Och så vidare. Så det är den typen av tillrättavisning eller profetiska domsord som kommer igen här hos Jakob. Och det är inte någonting konstigt. Jakob som kunde gamla testamentet utan till och som tillämpade gamla testamentet, även om han gjorde det på ett evangeliskt sätt. Ja, det andra anklagelsen här i Jakob 5, det är ju den de rika har undanhållit dagslönen för någon. Det står ju i tredje Mosebok 19:13, det har vi redan slagit upp två gånger, 19:12 och 19:16. Och här 19:13 så står det också att man ska betala ut dagslönen till arbetaren vid dagens slut, vid arbetets slut. Men det gjordes tydligen inte, utan man utnyttjar väl de här då på olika sätt. Och sa att jag betalar någon annan dag eller hur man nu bars åt, det vet inte jag va. Men de får ju illa, löntagarna. Och då har man föraktat Guds bud och man har ställt sig själv som domare över Guds bud. Man har undanhållit dagslönen och gjort andra illa. Och här stryks det under också med, ni ser här i Jakob 5, inte bara i fjärde versen att de har undanhållit arbetarna lönen, utan det står att åkrarna som åken ropar, skördarbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Det är ju samma sak som vi läser i efter syndafallsberättelsen. När Kain har slagit ihjäl Abel, så står det att blodet ifrån den ihjälslagne Abel, den rättfärdige som kanske finns här också, slår det med nu, har ropat till Herren om rättvisa och rättfärdighet. Och på samma sätt skriver Jakob, när man far så fram med löntagarna och de som arbetar men inte får ut sin lön, så ropar orättfärdigheten efter rättvisa och rättfärdighet. Så det är ganska starkt beskrivet, som ni märker, utav Jakob. Ja, det är det. Ja. Och sen har de ju då också det här dessutom att i den tredje versen och andra versen om att allting, rikedom kommer ju ändå förmultna och det har ju inget bestående värde på så sätt, eller inget evighetsvärde. Kläderna äts upp av mal och guld och silver ärgar och så vidare. Och så gör deras kroppar och våra kroppar. Och som om det inte räckte, så förkortar Jakob perspektivet ytterligare genom att säga att det här gör de i slutet på vers 3. Det här gör de i de sista dagarna. Och som det står här, ett annat uttryck som man reagerar på. Ni har i slutet på vers 5, ni har gött er på slaktdagen. Alltså de sista dagarna, det är ju domens dag ska komma. Slaktdagen är domens dag. Och vad har de rika gjort? Och de har gött sig så att de ska vara stora och feta till slaktdagen. Så det är ju oerhört kraftiga bilder som man använder sig av. Nu kan man ju säga då, eftersom det här är skrivet för 2000 år sedan, att där högg väl ändå Jakob i sten. Den sista dagen har inte kommit än, slaktdagen. Nej, men den är närmare nu än vad den var då. Men man kan också förstå det på det sättet att när väckelsen kommer, eller när evangeliet kommer nära en människa, då är det lite slaktdagen va. För det är där som allt det gamla i ditt liv eller människans liv får släppa taget. Så i den meningen så är ju den här domsdagen väldigt nära. Och frågan är om den inte alltid är närvarande i den meningen. Det är väl därför det alltid blir förföljelser när det blir väckelse. Det har vi inte vi varit med om. Va? Men alltså principen bakom det är ju just detta. Att när det blir väckelse, när Guds rike får framgång, när det sprider sig, när kraften sätts i rörelse, då hotas ju den gamla människans tillgångar och förträfflighet. Och då kommer förföljelsen som ett brev på posten. Vi har inte sett någonting av det ännu, men det är väl för att det inte är så mycket väckelse. Men det behöver inte vara långt borta. Och det hänger ihop med den här principen så att säga. Att domen är nära. Och det fjärde som tas upp här då i anklagelserna. Det är att de har levt i lyx på andras bekostnad. Nej, förlåt, det var det vi hade tagit. Det var den tredje. Det fjärde, det är ju den sista anklagelsen. Den gäller ju domsluten och mord. Ni har det i sista versen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom. Och han gjorde inget motstånd mot er. Vad menas med den versen? Jag har inte sett det i någon kommentar. Men det slog mig när jag berättade om Abel och Kain här nyss. Vet, Abel kallas ju för en rättfärdig i Matteus evangeliet. Det står ju om att om det, ni har dräpt allt ifrån den rättfärdige Abels blod till Zakarias innanför det allra heligaste. Ni känner igen det ordet från Jesus domsord. Så den rättfärdige, ni har dräpt den rättfärdige, skulle kunna syfta här på Abel. Alltså här har det principiellt alltid varit. Det var så att det syftar på Jesus. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom. För han var ju också den rättfärdige. Och det här är ju skrivet efter Jesu död och uppståndelse. Så det kan finnas en inbyggd anklagelse emot de tänkta läsarna här. Över det som hände med Jesus. Men det kan också vara. Och det har jag faktiskt läst i någon av kommentarerna. Fast jag vet inte om det är. Jag tvivlar på det, men det kan vara så. Det finns de som menar att den här versen visar att Jakobsbrevet, eller åtminstone slutredigeringen av Jakobsbrevet, är väldigt sen. Alltså efter Jakobs död. För Jakob som skrev det här kallades ju för den rättfärdige. Så att någon utav hans sekreterare eller efterföljare skulle ha fogat in den här versen. Och då syftar den alltså på Jakob själv. Jakob blev ju dräpt. Han blev ju martyr. De tog ju upp honom på tempelmuren. Och så störtar man ner honom. Och när man kommer fram så ser man att han inte är riktigt död. Och så slår man ihjäl honom. Det var ju så han slutade Jakob sitt liv. Och det kan också ligga i den här versen. Nåja, det har mindre betydelse. För det är väl ändå de obotfärdiga sätt att reagera och att agera som Jakob är ute efter. Det här avsnitten som vi har tittat på nu och som handlar om vårt förhållande till varandra har blivit, det låter kanske lite konstigt kanske, men de har blivit lite populära bland exegeterna, just de här avsnitten. Av det enkla skälet att i vår tid så har de socialetiska frågorna lyfts fram på nytt och den kristna etiken som man talar om. Och då visade sig att utav de 108 verserna som finns i Jakobs brev så är det mer än 30 versar som handlar om förhållandet mellan fattiga och rika. Och det är ju lite grann därför också som man har så att säga kritiserat Jakobs brev, för att det skulle vara ett socialetiskt brev. Det handlar om klasskampen och så vidare mellan rika och fattiga, och så har man tolkat det därefter. Och det har då blivit mer aktuellt i vår tid i välståndskristendomen än vad det kanske har varit tidigare. Jag tror i och för sig inte att man ska förstå det här på det sättet, utan jag tror att man ska förstå det som de här evangeliska kommentatorerna förklarade också. Inte program som är inskrivet här, utan man måste se det här avsnittet i relation till hela Jakobsbrevet. Du måste se det i relation till den första kristna församlingen, alltså som en del av evangeliet. Det finns inte en kristen etik eller en kristen socialetik eller ett politiskt program i den här typen av versar mellan fattiga och rika som skulle existera vid sidan om evangeliet. Det är inte så att man kan vara utan detta att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Att han är korsfäst för våra synders skull. Att han har uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Och att evangeliet är en återupprättelse, en pånyttfödelse utav skapelsen. En återupprättelse, ett återlösande av skapelsen. Man kan inte bortse från det. Och sen bara ta 30 versar som handlar om fattiga och rika. Och säga att det här är kristen social etik. Men så hanterar man de här verserna. Ända upp på biskopsnivå, om jag får uttrycka det så. Och det tror jag är fel. Du måste alltså läsa de här delarna, inte minst det här i början på 5:e kapitlet, som att det ingår i helheten. Jag säger ibland att det är tillämpning av evangeliet, ibland säger jag att det tillhör evangeliet. Jag kan inte säga var gränsen går, va? Men det hänger ju ihop, naturligtvis. Precis som tron och gärningarna hänger ihop. Så precis som det kristna livet och den kristna etiken hänger ihop. De är inte skilda ifrån varandra. Jag hade skrivit upp här också några versar ytterligare här om de här domsprofeterna. Det är kanske inte så mycket att slå upp och läsa. Möjligtvis skulle kunna säga vad Jesus själv säger om det här. För Jesus talar ju de här tongångarna också. Och med den här timmen som vi nu har hållit på med det här ämnet, så kanske den timmen kan kasta ljus över några Jesusord också. Titta i Lukas 6, vers 24. Där säger Jesus, det är i bergspredikan men i Lukas evangeliet då, Lukas 6, 24. Men ve er, ni rika, ni har fått ut er tröst. Ve er, ni som nu är mätta, ni kommer att hungra. Ve er, ni som nu skrattar, ni kommer att sörja och gråta. Ni känner igen det, precis samma tongångar. Ve er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Och så vidare. Alltså det finns en konfrontation mellan Guds rike och den fallna skapelsens rike. Du har det också i 12:e kapitlet, Lukas 12, vers 15. Där Jesus säger till någon i folkhopen: se till att ni aktar er för allt slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och så berättar han en liknelse för dem. Och så vidare. Den liknelsen är ju också som om det kunde lika gärna stått i Jakobsbrevet, så att säga. En som arbetade och la undan, och sedan så när han skulle ta ut pensionen, höra på säga, så dog han. Så att det här kan tyckas som ett hårt tal, men har man nycklarna så får man ljus över det hela, och det är inte alls särskilt märkligt egentligen. Och mycket av det här är ju högaktuellt också för oss och i vår tid. Herre, vi tackar dig för att ditt ord också är konkret och verklighetsnära. Herre, hjälp oss att förstå det här som ett evangeliskt ord. Så att vi kan se att det finns en glädje i att försöka leva så som du lär oss att leva. Att ha ditt ord som norm. Herre, låt den normen få vägleda oss så att vi kan leva vist i gemenskap med dig och i gemenskap med varandra. Amen.
Du har lyssnat till programmet Bibeltimman i Värnamo församlings närradio. Närmast kommer sändningar från Radio MF. Jag, David Lund, ska be för önska dig en trevlig kväll.